Hej och välkommen till ett specialavsnitt av Tolkning pågår. Vi som gör den här podden vill gärna uppmärksamma att vi i år och särskilt den här veckan firar reformationens grundtankar och idéer. Mycket av det som podden står för har ju sina rötter just där i reformationens idéer. Vi har därför samlat ett antal specialavsnitt med särskilt intressanta personer på temat tolkning och predikan. Och först ut är Bengt Christensson Uggla som tillsammans med Klara Nystrand samtalar om tolkning i ett sekulariserat samhälle, om det nu är sekulariserat, och om gränspassager, om att använda erfarenheten av främlingskap, om att ha en kritisk udd mot sin egen tradition och om att teologi är svårt. Ett samtal som på många sätt inspirerar till mod och oräddhet. Bengt Christensson Uggla är professor i filosofi, författare till en rad spännande böcker, men också mycket mer än så. Han ska strax få lov att presentera sig själv, för här kommer nu specialavsnittet. Hej och välkomna till Tolkning pågår som idag sänder från Teologifestivalen i Uppsala. Och här sitter jag med Bengt Christensson Uggla. Jag tänkte att du kan få säga mer om vem du är.
Och jag tycker det är så jättesvårt att presentera sig. Och det beror på att jag är en gränsgångare. Jag brukar ibland säga att jag är uppväxt i den gamla norska provinsen Bohuslän. Mm. Med en dansk mor, en svensk far. Jag har studerat i den gamla, vid det svenska universitetet, i den gamla östdanska provinsen Skåne. Och jag bor i Stockholm sedan 25-30 år. Och jag arbetar vid Finlands svenska universitet. Och nu när det är reformationsjubileum så kan man faktiskt konstatera att den svenska reformationen, den inträffade bara i Åbo av de här orterna. Inte i Lund, det var den danska reformationen.
Ja,
och det samma
Klaus.
Sak i Lysekil där jag kommer ifrån, också den danska reformationen. Det var domkyrkan då i Ålborg och så vidare.
Ja.
Så jag är en sån här gränsgångare och då upptäcker man de här underjordiska, vad som finns under ytan på den här marken som ser väldigt självklar ut när man rör sig. Och det är likadant disciplinärt. Jag har rört mig på tvären genom akademin och sysslat med allting. Jag känner mig som en slags filosof i botten, men som rör mig mellan teologi och ekonomi, teknologi, konst, kultur. Jag är intresserad av det mesta faktiskt. Jag tror att det mesta hänger ihop. Om man borrar tillräckligt djup så hänger det ihop.
Ja. Och ganska nyligen har du skrivit en bok om sekularisering. Vad säger det? Katedralens hemlighet.
Ja, den kom 2015 på hösten.
Ja, det är nyligen.
Katedralens hemlighet, sekularisering och religiös övertygelse.
Ja. Vi ska prata lite om det också idag. Ja. Men jag tänkte just nu när du nämnde att du är en gränsövergångare. Ja. Och det här är ett program som handlar om tolkning. Eller en podd som vill ta tolkning på allvar.
Ja.
Och du skriver också om hur det här med gränsland och tolkning hör ihop.
Mm.
Kan inte du säga någonting mer om det?
Ja, men det hänger ihop redan i ordet. Om man härleder tillbaka till Hermes. Hermeneutik. Hermes. Mm. Gudarnas budbärare som rör sig liksom, mellan gudarnas värld och de mänskliga värld som ska översätta liksom hela. Och jag tror att tolkning handlar ju om att handlar om gränspassage. Och jag tror bildning i vid mening handlar om gränspassage. Det handlar inte om att ha en massa kloka citat eller kunskapsstenar som man bär med sig, utan bildning. Och bildning handlar om en tolkningskompetens, att liksom kunna navigera och kunna förstå och göra sig förstådd i nya landskap, i nya territorier när man rör sig över gränsen mellan olika ämnen, olika länder, olika. Mm. Och det där tror jag att hela vi rör oss hela tiden så med, hela tiden i gränspassager, och det är därför som också tolkningsfrågorna har blivit så enormt viktiga i vår tid. Det finns liksom ibland brukar jag tänka att vi lever i en tolkningstid eller en hermeneutikens tid, tidsålder, där de här tolkningsfrågorna finns överallt. Förr var det ju så när man att tolkning tänkte man att om, speciellt i kyrkliga miljöer, om man åkte till universiteten så fick man massa griller i huvudet och lärde sig att man kunde tolka världen på olika sätt och krånglade till saker och ting. Men idag så hänger ju tolkningarna, den rika myllan av tolkningarna kommer ju av globaliseringsprocessen och den här enorma förmågan, ökade reflexiviteten, ökade förmågan att ständigt se saker ur nya perspektiv så att säga. Mm. Det är oerhört svårt att hantera den här situationen. Vi hamnar ofta, antingen så hamnar vi i en position där vi tar absoluta positioner och liksom hävdar, eller så hamnar vi i en slapp relativism. Det är oerhört svårt att hantera det här. Hur kan vi liksom... Hur kan vi säga samma sak i en ny situation?
Ja.
Och då är det inte så att vi måste säga något nytt för att säga samma sak eftersom situationen har blivit ny.
Just det. Ja. Men det tänker jag, tänker också på det när man rör sig i gränslandet. Att, jag tror du skriver med rekör någonstans att det också kan vara något positivt. Det här att man kommer med ett visst främlingskap till någonting. Att man får syn på andra saker. Liksom, att man kan utnyttja det på något sätt.
Absolut. Och att det är, alltså gränserna är inte någonting hotfullt bara. Och det, främlingen är ju inte mötet med främlingen som är ju en generaliserad erfarenhet i vår tid. Vi möter ju främlingen hela tiden, inte bara genom migration utan via det nya informationssystemet och så vidare. Men ytterst sett så handlar det ju också om att upptäcka att man själv är en främling. Ja. Det som händer när man liksom rör sig över gränsen till ett annat land är ju att man möter den främmande. Men man förvandlas också själv till en främling. Och den där erfarenheten av att vara en främling är, tror jag, en av de viktigaste och kanske rikaste erfarenheter man kan göra som en människa. Att upptäcka att man själv är också en annan. Mm. Att man själv är. Det här erfarenheten att kunna... I katedralens hemlighet så använder jag mycket det här latinska uttrycket nos poni extra nos. Vi ställer oss utanför oss själva. Den här förmågan att ställa sig utanför sig själv, att det är någonting som har... det är först då vi blir mänskliga, paradoxalt nog. Ofta så tänker vi att vi blir mer människor och mer oss själva om vi håller fast med oss själva. Men det intressanta är ju att det är först när vi släpper på det där och bejakar också det främmande också i oss själva som vi faktiskt blir riktigt mänskliga, som vi får proportioner på oss själva. Så jag tror det här... Så det finns ju en väldigt nära koppling mellan den här hermeneutiska kunskapskulturen och tankemyllan och den här främlingsproblematiken och gränspassagerna.
Ja, just det.
Är jag för svår?
Ja, nej, men du väcker så många tankar som jag vet inte vilken jag ska välja att gå vidare på. Ja, men du säger det här, så att det här med att ställa sig utanför sig själv. Ja. Nu sa du att det var en förmåga. Är det det? Eller är det en gåva? Eller för på något ställe i boken så uppfattar jag det som att du skriver att ställa sig utanför sig själv, det kan vara liksom, som en doperfarenhet. Mm. Alltså en trosupplevelse. Mm. Och då är jag ju så luthersk så då tänker jag att det kan inte vara en förmåga.
Det beror på vad man lägger in i förmåga, men gåva och förmåga är ju två sidor av samma sak. Och det är ju liksom den lutherska dialektiken också. Det är ju inte... Alltså Luther... Det är konsten att hantera Luthers teologi är att hantera distinktionerna och inte hamna i uppdelningar, dikotomier, utan hamna i hur saker hänger ihop och en lekande, spelande dialektik.
Det är sant.
Så det är ju inte så att tvåregimentsläran eller lag och evangelium, poängen är ju inte att man delar, utan poängen är ju att man delar för att dela världen.
Yeah.
Alltså man håller isär och håller ihop.
Ja, yeah, det är sant.
Så att, men jag tänker mig, jo men alltså jag tror att själva alltså dopet är ju knutet till Jesu död och uppståndelse. Och det är helt klart att hur kan man tyda död inte som ett uttryck för sadism eller ett uttryck för liksom utplåning, utan hur kan man tyda död som ett uttryck för kärlek? Det är ju det som är liksom hela, det är det som är teologins uppgift.
Ja.
Hur kan man tyda Och då tror jag att nyckeln till den tydningen är att döden innebär att också släppa taget om sig själv. Och då handlar det inte bara om den död som är när vi dör i slutet av våra liv, så att säga, utan den dagliga döden. Hur kan vi släppa taget om? Hur kan vi, så jag tror att det här att tyda döden som ett uttryck för kärlek handlar just om den här att vara, att det viktigaste i livet finns utanför oss själva. Det viktigaste i livet, det tar vi emot utifrån. Och det är också det som vi manifesterar i dopet. Det är också det som är liksom hela den som utblottar sig på allt.
Ja.
Och liksom hela... Och den här typen av paradoxala tankefigurer, de har blivit kanske lite svåra att tänka i vår tid. Vi tänker det ena eller det andra.
Ja.
Men du rör dig ju liksom bara blixtsnabbt in i de mest komplicerade delarna av den här boken.
Precis, för det är det man är mest nyfiken på.
Ja.
Men jag är också lite nyfiken på ställa frågor till dig om sekularisering och tolkning och sådär. För vi var inne på det här med gränslandet.
Ja.
Och du skriver bland annat att man kan vara både sekulär och kristen. Eller det kanske det var som du sa på tv nu. Nej, det vet jag inte. Men i alla fall att man kan vara både sekulär och kristen samtidigt.
Ja.
Och att det kan också vara ett gränsland som man kan röra sig emellan. Eller som man kan ha inom sig. Att det finns ingen gräns som går mellan sekulära människor och kristna, eller sekulära och religiösa, utan vi bär på båda sakerna.
Alltså, det är ju otroligt svårt att prata om sånt här, för att folk vill ju gärna ha tidlösa definitioner. Vad är då sekularisering?
Ja.
Och vad är religion? Och så vidare.
Ja, just det.
Och problemet med tidlösa definitioner, det är att de här begreppen är så mycket formade av historien och av tiden.
Ja.
Och de är mycket modernare än vi tror.
Ja.
Och egentligen så är hela diskussionen om religion och sekularisering är en 1800-tals diskussion. Så sent, liksom 1700-1800-talet. Och innan dess används, när de här orden används, så betyder de någonting helt annat, så att säga.
Mm.
Men det är först på 1800-talet som de får den här innebörden, och som de också i positivismens stora framstegsberättelse skrivs in i ett sammanhang där man tänker sig att människan går från ett religiöst teologiskt stadium via ett metafysiskt stadium till ett sekulärt stadium, eller liksom positivt stadium av veta. Och det är vetenskapen då som ersätter religionen, så att säga. Det här är ju, det är 1800-tal, det är också en tid när samhällsvetenskaperna formas. Det är den här berättelsen som grundlägger samhällsvetenskaperna. Det är skälet till att samhällsvetenskaperna har sysslat jättelite med religion, eftersom religionen ska ju försvinna ändå, så att säga.
Det.
Så det är ju de här kategorierna. Och då kommer också den här tanken på att det finns religion och att man ska vara... Och egentligen inom kristen teologi så är den första boken när det programmatiskt pläderas för att man som kristen ska vara religiös också. Det är Schleiermachers bok Über die Religion från 1799. Då med det här romantiska idealet att man ska vara religionen som en slags fullkomning av den här utvecklingsprocessen. Det är ju innan sekulariseringsberättelsen det här. Liksom.
Ja, okay.
Och då tror jag att problemet med den här, när man kommer in utifrån en kristen teologisk position i den här problematiken, det är att de här begreppen finns inte i det bibliska materialet. De finns inte liksom när kristendomen konceptualiseras. Och jag tror att kristendomen har en ambivalent relation till religion. Det finns liksom starka ateistiska drag i den kristna tron. Mm. Gustav Wingren brukar säga, Lundateologen, att jag pressade honom flera gånger på varför han inte sysslade med andra religioner mer och religionsdialog. Och då sa han att det beror på att jag anser att den position som ligger närmast den kristna tron är ateismen.
Oj.
Det är inte en annan religion.
Ja.
Och det säger någonting om hela... Och det påminns man ju också om man går in i nästan vilken kyrka som helst och ser ett avrättningsredskap, ser ett kors, ser liksom död. Det finns liksom starka drag av... Och det hänger också samman med att det är ju tanken på det sekulära, tanken på att det finns någonting, ett sekulärt område, eller liksom, är ju en religiös konstruktion, en teologisk uppfinning.
Mm.
tanken att det finns. Och det har en lång historia, så den behöver jag inte rekapitulera. Men det är så att sekulariseringen kommer ur den kristna tron också. Så att säga. Så det vittnar om den här ambivalensen. Mm. Och det tror jag hänger ihop med det här dialektiska, det här sammansatta som vi pratar död och uppståndelse. Att det finns liksom en sån ambivalens till de här begreppen. Och jag tycker att man kan bejaka, och det är intressant med det fenomen vi kallar religionens återkomst, religionens nya synlighet i samhället. Men jag tror inte man ska svälja det rakt av, hela det här som någonting. Nej. Att det här vore någonting entydigt positivt eller nu utifrån en kristen teologisk position.
Nej.
För risken är ju också att man tycker att religion och religiösa människor, de blir så intressanta. Men vanliga människor som lever ett vanligt liv och arbetar och sköter, deras liv blir liksom teologiskt ointressant eftersom de inte tänker i kläder med religiösa termer. Va?
Du tänker så.
Och det är ju hela och där tror jag det finns ett särskilt starkt sekulärt drag i den lutherska traditionen och den protestanta. Det är ju liksom hela reformationen är ju den stora sekulariseringen. Det är inte bara att man pläderar för ett program där man överför funktioner från kyrkan till samhället, och de är fortfarande en del av Guds verk när de är i samhället, så att säga. Utan också liksom Luthers berättelsen om Luther som lämnar klostret. Man lever inte det kristna livet först och främst i klostret, utan man lever det kristna livet i en vanlig familj, ett vanligt arbete, ett vanligt och det här gör ju att men den här karikeringen av religion och sekularisering, den tror jag är jättefarlig i vår tid. Och det är helt klart att man, att jag känner mig ju inte på någon punkt mindre sekulariserad än någon av mina kollegor på ett universitet, om jag skulle tänka på ett annat sätt eller ha en annan ontologi eller en annan. Och det ser jag, det skulle jag kunna argumentera för väldigt starkt teologiskt att det ska vara så.
Men samtidigt då kan man vara kristen. Alltså man är inte mindre sekulär.
Nej.
Det beror på vad man lägger i ordet.
Ja, det beror på vad man lägger i det. Om man ställer frågan, hur sekulariserat är Sverige? För då ställer man lite frågan på sin spets vad sekularisering skulle kunna innebära. Och då kan man säga, hur avförtrollat är Sverige?
Ja.
Alltså sekulariseringen som en avförtrollningsprocess hur genomskinlig är den svenska tillvaron? Och då kan man säga att vi är inte alls särskilt avförtrollade. För vi är liksom, religionens återkomst är också någon slags återförtrollningsprocess. Den ökar attraktionen för ord som hemlighet, mysterium, de stora mytologiska dramerna i Sagan om ringen och liksom i sagobröllopen som liksom är folk gifter sig inte liksom sekulärt längre. Folk gifter sig liksom förtrollat. Liksom. Men man kan också fråga, hur sekulariserat är Sverige sekulariseringen som en glömska av religionen? Alltså hur mycket vårt samhälle och vår kultur är formad av kristendomen. Vi är ju otroligt mycket kristnare än vi tror. Alltså det handlar inte om att folk tror eller har en kristen bekännelse, men vi lever inbäddade i ett samhälle och en kultur som är formad av kristendomen. Vilket vi glömmer. Och där kan sekularisering ibland vara ett uttryck för den här glömskan. Man kan också säga, hur sekulariserat är Sverige? Att vi har ett sånt starkt välfärdssamhälle som vi har. Ett sekulärt välfärdssamhälle som inte kyrkan har ansvar för. Kan ju vara ett uttryck för att vi är ett väldigt sekulariserat samhälle. Alltså ett samhälle väldigt starkt påverkat och format av lutherdomen och av en luthersk teologi, så att säga.
Men den här glömska, för jag tänker, när jag hör dig och när jag läser dig, så upplever jag dig som väldigt orädd, att det är liksom att Ja, men att det är liksom att sekulariseringen inte är någonting som skrämmer dig och inte heller talet om Guds död, för att det kan man också göra teologi av, och det tycker jag är en jättebra
det
poäng.
Det är ju teologi.
Det är teologi, ja, men absolut.
Det är första gången som det uttalas är i den kristna teologin.
Ja, det är jättebra att du lyfter det. Men det här orädda för sekulariseringen, finns det ingenting vi ska vara rädda för?
Eller? Jo, tycker jag. Jag tycker det finns massor vi ska vara rädda för. Till exempel glömskan. Och när man gör sekulariseringen till en... Nu är det en begreppsförvirring där, men det som, det som Gågarten skiljer mellan sekularisering och sekularism. Ja. När man gör sekulariseringen till en ny ideologi som har absoluta anspråk att förklara världen och så vidare.
Ja. Där börjar det bli tokigt.
Ja, absolut. Jo, och sekularisering kan ju vara farligt på samma sätt, men det är också som med religion. Religion är ju otroligt farligt, alltså.
Ja. När det kommer på sin spets. För jag funderar nu sysslar jag en del med predikan. Jag har precis skrivit en uppsats om det, och då har jag liksom bland annat sett att det finns många predikningar där vi präster knappt talar om Gud alls. Utan vi lägger andra tolknings... Ja. Vi använder vår kunskap från psykologin eller självhjälpsböcker eller vad det nu är. Och så tänker jag att det såklart kan vara positivt att man använder kunskaper från andra områden. Men finns inte här en fara också? Att vi glömmer att vara teologer? Liksom?
Absolut. Absolut. Självklart, alltså. Vi hamnar i de här liksom uppgiften, den teologiska uppgiften handlar ju om att tala om Guds människoblivande. Och som är en parallell process till vårt eget människoblivande. Och därför så kan det inte finnas någon motsats mellan att tala om det mänskliga och det gudomliga. Utan det är liksom, man måste kunna tala. Men jag är lika besviken som du över den här typen, när teologi reduceras till psykologi eller allmänt snack. Ja. Jag tycker också att det har i en luthersk tradition försvunnit hela fokuset, att predikan handlar om att förkunna evangelium, befria människor, radikalt liksom upprätta människor. Detta är söndagens evangelium. Människor ska vilja, med ett minimikrav på en predikan ska vara att man ska vilja leva en vecka till.
Ja.
Det är liksom inte, och att det inte är någon slags lärd föreläsning eller allmän reflektion eller... Någonting sånt, alltså.
Eller någon moralberättelse.
Ja, eller moralberättelse. Alltså. Och där är också den lutherska teologin som är bortglömd. Alltså lagen, den finns ju inbyggd i livet och i samhället. Lagen behöver man oftast inte predika.
Nej.
Utan den finns ju redan där, trycket på oss och kraven och så vidare. Så att, men men det här öppnar ju för en jättediskussion kring lag och evangelium och hela. Men jag tycker att jag tycker att de här kategorierna religion och sekularisering, jag är beredd att bejaka båda, men jag är också beredd att se faran med båda.
Ja.
Och jag är själv mycket, jag tycker om och se de religiösa dragen i den kristna tron, beroende på att jag uppskattar liturgi, uppskattar liksom gudstjänst och så vidare, den typ. Men de här sekulära dragen är ju också och idag skulle man kunna använda de här kategorierna, sekulära dragen, som också uttryck för att också negationen, frånvaron, och det skriver jag om i boken ganska mycket, det här med alltså att vi behöver återupprätta Guds övergivenheten som en Guds erfarenhet. Eller rättare sagt, de teologiska resurser vi behöver för att tyda Guds övergivenhet som en erfarenhet i Gud.
Ja.
Inte en erfarenhet utanför Gud.
Nej.
Och där är ju kyrkan ofta rädd för den här typen av erfarenhet. Leonard Cohens sista skiva, You Want It Darker. Den låten är nästan en, den har liksom bibliska vibrationer där Cohen sjunger liksom om om Guds övergivenhet och de här 1000 lamporna som har tänts och den bönen som aldrig liksom, det hände ingenting, det liksom fanns inget. Och att han fortsätter i denna nästan bitterhet, you want it darker. Och han fortsätter att tala till Gud. Han fortsätter liksom att insistera. Det där är den där erfarenheten, att att också denna Guds övergivenhet är en erfarenhet fortfarande in i Gud.
Mm.
Det tror jag är.
Och då är vi tillbaka till det här orädda. Liksom.
Ja.
Som jag tycker det är väldigt inspirerande.
Ja.
Att, liksom, att kunna se teologi i saker istället för att bli rädd för upplevelsen av Guds övergivenhet.
Ja.
Eller tecken man ser på sekularisering. Att liksom göra teologi av det också. På något sätt. Eller lägga en teologisk aspekt på det.
Och rädsla är ju kanske vår tids absolut största hot och största det är liksom den nya amerikanska administrationen, deras främsta vapen är rädsla. Man såg rädsla. Terrorismens främsta vapen är inte de offer som man kan döda i den lokala situationen, utan är ju när detta kommuniceras ut i det globala informationssystemet och skapar en rädsla.
Mm.
Och varför är rädsla farligt? Jo, därför att rädsla bryter ner det som bygger människor och det som bygger samhällen och det som bygger gemenskap och organisationer, nämligen tillit, tilltro, tillit till självtillit, tillit till andra, tillit till institutioner som det går att lita på och så vidare. Alla de här sakerna. Alltså rädslan är, tror jag är, och det här är ju teologisk skåpmat, alltså. Kärlekens motsats är rädslan.
Ja, det ska se om det är någon mer viktig fråga som jag ska ställa innan vi slutar. Jo, men du skriver också med Wingren att kristendomen är ett möte mellan ordet och människan. Ordet och människorna. Och att predikan blir en viktig del som en liksom teologisk praktik eller kristendom i praktiken. Och så samtidigt att vi ska vara kritiska i vår... Är det så? Uppfattar jag dig rätt? Att man ska vara... Att man också ska ha liksom en kritisk udd mot sin egen tradition och sin egen tolknings... praktik och så. Har du någon så här tips till predikanter eller människor som jobbar med olika sätt, med tolkning på olika sätt i kyrkan? Liksom, vad ska man tänka på för att ha den här kritiska medvetenheten med sig?
Alltså kritisk i meningen att vi att det krävs liksom, vi har ju en väldig tendens att spela ut tradition och kritik mot varandra.
Ja.
Och vi glömmer ju då att de där hänger ihop mycket mer. Och att i vår tradition i västerlandet så är vår starkaste tradition är det kritiska tänkandet. Kritiken har också en tradition. Och kritiken, och det är självklart så att en tradition som inte hela tiden bearbetas, den dör och förkrymper och ingen bryr sig om den, så att säga. Så det behövs ett kritiskt tänkande och ett självkritiskt tänkande, så att säga. Men den här tanken om mötet tror jag också öppnar för det. Wingren gav ju 1949 ut en bok som heter Predikan.
Mm.
Och där han säger i början på Predikan, vad är predikans uppgift? Och det är väldigt enkelt. Det är att åstadkomma ett möte mellan ordet och människorna, som man säger.
Mm.
Och vad är predikans problem? Jo, det är att det här mötet inte uppstår.
Mm.
Att predikan, och det knyter ju an till det du sa tidigare, att predikan kommer antingen handla om ordet eller texten, eller så kommer det handla om människorna.
Ja.
Eller så i värsta fall så gör man så att man pratar först om ordet, sen hoppar man direkt in till människorna och så säger man någonting.
Ja, just det.
Men hela det som är så, den radikala tankefigur som bär upp den här boken är ju att kristendomen är inte någonting som finns i en samling texter.
Nej.
Kristendomen är inte någonting som finns först och främst i en samling fromma människor, utan kristendomen är en händelse, någonting som sker i mötet mellan ordet och människorna.
Mm.
Och det är liksom hela predikans uppgift är att åstadkomma detta möte.
Ja.
Och det är det som gör predikan till en sån utmaning.
Ja.
Till en sån, och predikanten som mår dåligt och våndas inför sin predikan, har förstått uppdraget, har förstått liksom att det här är en högriskaktivitet. Det här är liksom inget som lätt enkelt låter sig administreras, utan det här är någonting som verkligen kräver ett arbete och kräver att jag också investerar mig själv i det hela.
Ja.
Så att och i det arbetet så tror jag att det måste också vara från början till slutet kritiskt. Det finns ingenting i det här som där den kritiska andan är ett hot, så att säga, mot detta. Nej. Utan tvärtom, alltså där är liksom kritiken är det som håller liv i denna verkstad, i detta uppdrag att jag tycker det här att ta fokuset på mötet mellan ordet och människan, rekörande, den här uttrycken att tala om världen framför texten. Alltså det är inte texten i sig själv, textens värld bara, och det är inte världen bara, utan det är framför.
Just det.
Det är liksom det här, hur ser detta framför texten ut, så att säga. Och då det här mötet hos Wingren är ju att kristendomen är ju en serie tolkningspraktiker och därför någonting som hela tiden förändras.
Ja.
Men det förändras inte i godtycklig mening, utan det är bundet av en tradition som du hela tiden förhåller sig till. Texter ska tolkas.
Ja.
Texter talar inte själv.
Nej.
Inga texter kan tala själv. De är helt döda om man inte läser dem. Men texter kan inte tolkas hur som helst.
Nej.
Och det är ju en av de otroliga utmaningarna generellt i hela vår tid och nu i detta Trump-samhälle som vi rör oss in i. Hur ska vi kunna göra rättvisa för att det förhållandet att det går att tolka en text på olika sätt betyder inte att det går att tolka en text hur som helst.
Nej.
Och då måste vi in i ett arbete, då måste vi in i förhandling, måste vi in i liksom i
Och jag tror det är där liksom, jag kan nog känna igen min egen osäkerhet i det när jag sitter med och tolkar text, att jag är van att vara kritiskt tänkande, det är man ju uppfostrad i och är det på alla platser i livet, men just när man kommer till de här bibeltexterna så finns det en osäkerhet, hur kritisk får jag vara liksom? Var går gränsen, när är jag inte längre liksom?
När blir det farligt liksom?
Men det kanske är det som är utmaningen, att leva i det liksom.
Och att det finns ingen tidlös definition av det här.
Nej.
Utan det är inte så att man kan bestämma hur kritisk kan jag vara.
Nej.
Men jag tror inte heller. Jag tror att man bör bejaka kritiken rakt ut. Också som ett led i det här med att ställa sig utanför sig själv, att vara utanför sig själv, att förlora taget för en stund, att förlora sig själv.
Våga det också.
Ja, tror jag är en förutsättning för att tänka nytt och för att liksom också finna sig själv på nya sätt och upptäcka texten på nya sätt. Men uppgiften är ju att åstadkomma ett möte fortfarande.
Ja.
Hur åstadkommer du ett möte? Och det är ju mellan ordet och det är ju, man har ju inte så, i en predikan har du ju ingen kontroll över den processen, för
det är upp till de andra att tolka mig sen.
Vad är det de hör?
Samma frihet som jag har när jag tolkar bibeltexten har ju de som lyssnar.
Vad är det de hör i det du säger? Vad är det du kanske tycker håller en jättebra predikan och det händer ingenting där ute, eller du kanske håller, det har jag exempel på, att jag har hört predikanter som verkligen har brottats och med citationstecken misslyckats med sin predikan. Ja. Det var en oerhört bra predikan.
Ja.
Så att det är liksom det tar en stund innan det landar. Alltså.
Ja.
Så att
det är sant.
Men det är den här typen av dynamiska, mer komplexa processer. Vi lever i en tid av liksom enkla definitioner, one-liners, entydigheter och så vidare som gör det här svårt. Alltså
och det är också, nu ska vi inte gå in på det för mycket, men det är också något som man känner förtvivlan över när man läser din bok. Och du beskriver ju så väl det här med ateismens bild av religionen. Liksom. Ja. Och man kan känna att man slåss för sitt liv för att komma ur den där stereotypa bilden. Och man kommer inte ur den.
Nej.
Det är liksom som, det är någon annan som definierar vad min tro är. Det får inte jag förklara själv. Och för att det tar tid. För att teologi är svårt, som du också säger. Och det tycker jag är fantastiskt att säga. Liksom, det får vara svårt.
Ja, vi har oerhört svårt att acceptera att det här är svårt.
Ja.
Men det gör det också, det är ju en del av trivialiseringen kring predikan, är ju om man anser att kristen tro egentligen är någonting väldigt enkelt och fixt, ja, och färdigt,
ja,
då blir ju uppdraget blir ju väldigt tekniskt. Det handlar ju bara om hur ska man så effektivt som möjligt föra ut det här till andra.
Ja, just det.
Mm. Men om man inser att predikans uppgift handlar om att åstadkomma en händelse,
ja,
i möte mellan ordet och människorna, då förstår man att det finns inget sånt färdigt paket.
Nej, som ska föras ut.
Nej, liksom. Och Bibeln är liksom inte en behållare med ett färdigt budskap. Bibeln är ju en värld av, ja, röster, ett oratorium av lovsång och ångest och förtvivlan och berättelser. Ja. Och det finns ingen sån liksom entydig, nej, definition eller färdigt. Och där tror jag vi går in i någon, ja, slags modern kommunikationsteori där, modernistisk kommunikationsteori, där vi tänker att det finns ett budskap som ska föras ut.
Ja, det tror jag också. Och för det är som att vi skiljer det åt, för att vi vet på något plan att Bibeln är komplex och, ja, så. Det har vi också lärt oss på något sätt. Men sen när vi sitter i uppdraget predikan så vill vi ändå, ja, kanske förenkla det och hitta.
Ja. Vad. Men det beror på att det är svårt också.
Ja.
Det,
jag tycker mycket av det du säger nu känner som inspirerar till mod, alltså, och oräddheten, liksom, att våga vara i komplexiteten och våga vara teolog och våga vara kritisk och våga också se det sekulära i sig själv.
Men det kan jag känna inom många områden idag där som signalerar att man faktiskt att det finns en sån kapacitet och sån tradition inom teologin. Det är ju när man möter idag den här återförtrollningen av världen, den här enorma som inte minst präglar managementlitteraturen med liksom en slags organisationsdramer och ledaren och chefen som storyteller och metaforer. Ja. Det är en enormt intresse för den här typen av liksom en slags återmytologisering eller mytologisering av organisationer och företag. Och i den situationen så kan man känna att som teolog är man ju otroligt vältränad i en tradition av kritiskt tänkande och avmytologisering. Att man inser att man kan inte leva i den typen. Vi kan hämta resurser ur det där och vi kan liksom inspireras av det. Men vi kan liksom inte återmytologisera världen.
Nej.
Vi kan liksom inte, och där är
det går inte att backa, nej, utan det, nej, gäller att hitta vägar,
nej, och
fram.
Vi är alltså det kritiska tänkandet är helt nödvändigt. Den, ja, kritiska,
det ska vara så, ja.
Ja. Ja, och vi är väldigt tränade i det.
Ja, också det.
Vi är väldigt tränade i, tror jag, till det. Mm. Men vi får fortsätta med annat tillfälle, för att
det väcker
så stora frågor. Så,
precis. Ja. Och vi ska hinna dricka kaffe också, och det ska vara liksom komma igång med dagen. Men tusen tack.
Tack själv. Tack.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.